du ska se Fanny att när jag började så var det här med kvinnor, det var inte på tapeten.
Nej.
Det var ingenting man överhuvudtaget talade om. Jag inbillar mig att i och med att jag är så pass mycket äldre så det var inte en grej. Så när jag då, de vill förminska mig så blev det inte, alltså jag har inget minne av att det ruckade mig på något sätt.
Mm.
Och det kan ju vara fel, jag kan minnas fel, men jag kommer ihåg det som så. Jag tror att det kan bero på att jag visste inte att det ordet förminskat fanns.
Nej, om man inte vet att ordet förminska finns, hur ska man då bemöta det? Det här, kära lyssnare, är ett otroligt intressant avsnitt med Marianne Hamilton. En kvinna som har en lång karriär på Atlas Copco bakom sig. När hon slutade där var det som Senior Vice President. En imponerande och säkerligen tuff resa. Men det här är ett otroligt intressant avsnitt. Framförallt för att det är två generationer med två helt olika perspektiv som möts. Jag och Marianne har samma mål, men kanske lite olika syn på hur vi ska komma dit. Vilket blev ett väldigt intressant samtal. Och innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som ju faktiskt hängt med ett tag och hjälpt mig att kunna fortsätta utforska de här perspektiven. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Marianne Hamilton. Säger hej och varmt välkommen till Marianne Hamilton.
Hej, trevligt att vara här.
Trevligt att vara här. Jag bara kastar in dig direkt i inspelningen. Sådär.
Ja, klokt.
Känner du dig lugn och samlad och redo för ett samtal?
Jag ser fram emot det här.
Du gör det.
Få en rejäl egotripp.
Ja, varför har du inte fått det innan, undrar jag.
Ja, det kan man undra.
Ja. Men det pratade vi också om innan, att det kanske är en generationsfråga.
Det tror jag. Jag tror det. Min generation hade inte så mycket egotrippar. Jag tror inte det.
Framförallt inte som kvinna, tänker jag, eller?
Ja, det var ingen skillnad.
Ingen skillnad?
Nej. Nej.
Jag tänker också att nu när sociala medier finns och poddar och så här, så att plattformarna för att få en egotripp blir ju bara fler och fler, tänker jag.
Ja.
Men, och visst är du en poddlyssnare? Eller är du,
jag vet inte. Nej, jag är inte speciellt mycket en poddlyssnare. Jag är mer en läsare.
En läsare, ja. Okej. Okay. Och författare.
Och författare.
Ja. Och har ju en lång historia av att liksom göra karriär inom industribranschen på Atlas Copco.
Ja.
Och så satt vi och pratade om här att vi är olika generationer, som jag sa innan.
Absolut.
Du är född 47.
47, yes.
Ja, vilken koll jag har, va?
Ja.
Det är så creepy, vissa när de kommer hit brukar vara sådär, hur visste du det? Ja. I have my sources.
Ja.
Men vi ska ju prata om lite olika saker idag. Men du ska få inleda med, som de andra gästerna brukar få göra, presentera vem du är. Och vem är Marianne? Var kommer du ifrån? Vad har du gjort?
Vad har jag gjort? Alltså, jag vill ju väldigt gärna börja direkt i Atlas Copco, men jag förmodar att du kanske vill ha någonting innan.
Vi vill ha en liten sån här härlig livshistoria ändå.
Ja, då kan jag säga så här, att jag är en produkt av landet. Min pappa var jägmästare, jag är uppvuxen med jakt och jag är uppvuxen med red mycket ponny. Jag är tävlingsryttarinna.
Ja, jag med. Kul.
Du också? Ja. Kul, det får vi prata om sen.
Hästtjejer blir chefer.
Ja, någonstans.
Fast jag är inte chef.
Kanonbra ponny som ett sultan som faktiskt är rätt, på den tiden var ganska känd.
Mm.
Jag tyckte livet var kul, vad jag kan komma ihåg. Jag forsade genom skolan och man ville att jag skulle rida storhäst. Jag hade talang, men då sa pappa jägmästaren, nej, hon ska på universitet.
Mm-hmm.
Och min mamma tyckte inte jag skulle ut i köket, för när jag växte upp så skulle man käka piller, så att jag behövde inte lära mig matlagning. Så utan jag kom in direkt, kan man säga, på jobbspåret.
Okay.
Och för mig självklart att man skulle utbilda sig för att kunna försörja sig.
Var det dressyr eller hoppning du red? Det blev en sed.
Allt, dressyr, hoppning, fälttävlan. Okay. Jag var även uppe och red galopp på Solvalla.
Ah, okej, okay. Så du gjorde allt. Ja, det blev ett sidospår. Ja. Men för dig var det självklart att jobba och liksom gå på universitetet.
Ja.
Var det vanligt?
Inte 100. Det fanns ju de som skulle vara hemma och göra olika. Men för mig var det väldigt... jag var ganska självständig tjej och fick ta mycket ansvar för mitt eget liv.
Mm. Redan från början?
Ja, absolut.
Hur har det påverkat dig i ditt liv?
Nej, men att jag är en rätt stabil person, tror jag.
Mm. Som liksom...
Fötterna på jorden, det tror jag.
Ja. Och det kan jag tänka ridsporten har bidragit med också.
Absolut.
Då lär man sig ju ta ansvar liksom, på något sätt.
Ja.
Kul. Men då började du plugga på universitetet?
Plugga på universitet och sen så fick jag mitt första praktikjobb på någonting som heter PR-rådet.
Ja.
Och där skulle man vara psykolog för att komma in. Och jag hade inte ett enda poäng i psykologi.
Nej, men vad pluggade du för någonting på universitetet?
Rätt mycket statistik.
Ja.
Jag kunde bli statistiker, men det blev inte statistik. Ja, det var väldigt... Företagsekonomi, statistik, lite pedagogik. Det var en blandning.
Ja.
Men jag kom in på PR-rådet. Gick före den där kön av alla som har läst psykologi.
Mm.
För att jag gick upp dit och tog initiativet och presenterade mig.
Mm.
Så var jag där. Så var jag på Astra ett antal år som marknadsanalytiker.
Mm.
Och sen jobbade jag på ett konsultföretag med rekrytering, organisationsutveckling innan jag slutligen landade på ett affärsområde inom Atlas Copco. Och då hade jag väl hittat hem, kan man säga.
Mm. För du var, vad var det, 16 år? Var du, vad heter det, senior vice president?
Ja, 16 år satt jag i Atlas Copcos ledning som senior vice president med ansvar för organisationsutveckling och chefsförsörjning.
Mm.
Och Atlas Copco var då, och är, men om jag kommer ihåg hur det var när jag kom, så var ett extremt internationellt företag. Det var 4 affärsområden, det var 14 divisioner. Omsättningen i Sverige var 2%. Så du förstår, så extremt internationellt det var.
Ja.
Som någonting jag gjort så är att jag har rest för att vara ute väldigt mycket.
Världen över liksom?
Världen över, 30 000 människor. Och det var stort alltså. Ja. Ja, det var stort jobb.
Ja. Men hur länge var du totalt på Atlas Copco?
Jag var satt i den här positionen, satt jag tills jag lämnade. Och jag lämnade då när jag fyllde 60.
Mm. Men var det mer än 16? Du satt i ledningsgruppen i 16?
Jag satt i ledningsgruppen i 16 år.
Ja, och innan dess hur lång
tid? Och innan dess var jag på ett affärsområde och det var ungefär i 2 år.
Ja. Ja. Så du gjorde ändå en ganska snabb resa inom Atlas Copco
det gjorde jag.
Ta dig ifrån...
Ja, jag var ju på ett affärsområde och då att gå därifrån till koncernnivå när det blev liksom... det var ju förändringar med en ny koncernchef och då var det... Så kom jag dit.
Och varför gick det så fort, tror du?
Jag tror att jag var så annorlunda och jag behövdes. Jag behövdes extremt därför att Atlas Copco befann sig då i en situation av att chefsförsörjning var akut.
Mm.
Dels hade man divisionaliserat, det vill säga alla stora säljbolag runt om i världen hade splittrats upp tillhöra olika divisioner och affärsområden. Så deras fina managing directors där ute skulle nu ersättas med ett antal general managers.
Mm.
Och sen hade vi gjort ett antal akquisitioner med nya människor som har kommit in. Så det här gamla sättet att man satt på ett huvudkontor och trodde att man kunde bedöma vem som skulle ha vilket jobb. Det funkar överhuvudtaget inte. Man var tvungen att tänka helt nytt.
Mm.
Och då kom jag ju som var erfaren av rekrytering och annorlunda i mitt sätt att tänka. Och annorlunda som person. Jag tror att min lite annorlunda personlighet har hjälpt mig hela tiden.
Vad är din annorlunda personlighet?
Min annorlunda personlighet är att jag är ganska visionär. Jag tänker out of the box. Jag är trygg. Jag säger vad jag tycker. Jag liksom kör.
Mm.
Och hittar nya grejer.
Mm.
Och vad jag gjorde där var ju att inse att det går inte att sitta top down i ett... Om jag då får säga, det här är ju länge sedan, var ett ganska gammaldags huvudkontor.
Mm.
Utan jag kommer in och får de personer som fanns inom min funktion fick jag liksom ändra på. Vad jag kom på där, jag tänkte, om jag överhuvudtaget ska klara det här så måste jag ha hjälp. Jag måste ha hjälp av alla människor som finns i Atlas Copco. Så jag vände på kuttingen istället för att man sitter uppifrån och talar om vem som ska vad. Lite så här, ta hand om lite så här. Socialdemokratiskt som jag så får säga. Så vände jag på guttning och sa att det är den enskilda individen som vet bäst.
Mm. Är det här du har skrivit en bok om?
Jag har skrivit en bok om det. Och det här är då, det var ju ganska, eller väldigt revolutionerande när jag kom med de här tankarna. Att man skulle låta öppna upp transparens, hela koncernen öppnas upp. Och tack och lov så var hela ledningen med på noterna.
Mm.
Men det tog ju minst 5 år innan jag fick hela organisationen att gå i takt.
Mm.
För det här var någonting som man inte gillade. Man vill bli omhändertagen. Man vill bli knacka på ryggen och säga åh, min gentleman, min herre, min dam, skulle inte ni vilja ta det här jobbet? Alltså, Jesus plockade sina lärjungar. Alla vill bli plockade. Headhunting är ju otroligt populärt. Mm. Men det är helt fel. Därför att jag tycker att man ska ta ansvar för sitt eget liv. Mm. Och du tar ansvar i att själv bedöma. Mm. Det här är någonting som passar mig. Och då när du söker, då är du antagligen ganska rätt. Därför annars söker du inte. För du är en klok person.
Men hur gör du det i praktiken? För det var också en fråga från min sponsor Excitec. Alltså, ja. För just den här rekryteringsprocessen har ju blivit ganska uppmärksammad, eller hur? Alltså funkade väldigt bra. Hur funkar det rent praktiskt? För jag tänker att det är ganska många som fortfarande jobbar så idag, att man headhuntar och liksom...
Man ser uppifrån och ner, ja.
Ja, det är ju det makt. Här vill vi ha.
Det är ju makt. Ja. Det första var att jag tog ju bort all makt från mig.
Ja, från dig?
Ja, det kan man säga. Ja. För alla personaldirektörer är ju liksom väldigt vippiga personer. Man går ju till dem och bugar och bockar för att få en fin position. Men jag sa att kom inte till mig. Utan de jobb som nu är aktuella, de finns ute. Och på den tiden var det ju faxsystem. Så vi skickade ut fax i hela världen. Ja. Och folk undrar liksom de här faxen, var divisionschef och fax liksom. Och då kom det till något säljbolag kanske i Kenya och sa, men här har vi ingen som kan bli divisionschef. Krasch, krasch, faxen ner i papperskorgen. Och så kommer jag dit och säger, vad är den där positionen, divisionschef, varför finns inte den på anslagstavan? Men vi har ingen som kan söka. Nej, men ni har unga civilingenjörer. Och det här kan väcka drömmar. Mm. Och de ser att i den här koncernen har alla samma chanser. Det tycker jag nämligen är jämlikhet. Mm. Alla samma chanser att söka någonting. Då ska det visas upp. Mm. Så att de får näring för sin fantasi och drömmar om att wow, det här är ju ett företag där jag vill stanna. Mm. För här kan jag göra många olika saker.
Så egentligen går det ut på att liksom internt satsa på talanger som kanske inte har alla...
De behöver inte ha talanger. Satsa på alla. Jag tycker inte om ordet talang. För att, men alla har ju talanger. Låt människor själva se vad som finns. Mm. Låt dem själva bedöma om det här är någonting för dem. De tänker igenom. De är kloka. Mm. Och de söker. Och sen kan du som rekryterande chef sitta där ganska bekväm. Du behöver inte hålla på fjäska och fjompa och prata om alla möjligheter. Utan du kan i lugn och ro diskutera igenom befattningen på ett vuxet sätt med den sökande för att se, är det här någonting för dig? Och den sökande lyssnar och pratar och ni kommer gemensamt fram. Nej, det kanske inte är riktigt rätt för dig. Du kanske ska vänta och söka någonting annat. Mm. Eller också, det här är någonting för dig. Och då blir lönen ingenting som man förhandlar om. Det var det första jag tog bort. Mm. Man ska aldrig förhandla internt om löner. Det är bara en sån här macho-grej. Ja. Jag ger dig 10 kronor mer. Om inte företaget är professionellt när det gäller att sätta löner, då förlorar vi ju våra otroligt duktiga medarbetare. Mm. Så att du måste ha en strikt lönepolicy och du ska förklara transparent hur lönen har kommit till. Så här ser din lön ut. Ta gärna hem den till din spouse och diskutera. För ofta är det spousen som har uppfattningar om lönen. Mm. Så att man liksom vet vad det är, va? Och inget jäkla förhandlande eller någonting. Utan var tydlig och var lugn och förklara. Så här gör vi på Atlas Copco. Mm. Och om vi gör fel när det gäller att sätta löner, då förlorar vi ju folk.
Men nu tänker du att det påverkar jämställdheten då? Alltså när man har den typen av rekryteringsprocess. Om studier då visar att tjejer eller kvinnor inte söker tjänster där man liksom inte anser sig vara tillräckligt bra.
Du ska se, Fanny, att när jag började så var det här med kvinnor... Det var inte på tapeten.
Nej.
Det var ingenting man överhuvudtaget talade om.
Nej.
Och så småningom så började det komma att det här med kvinnor... Plötsligt tänkte jag, men hjälp. Det här är inte bra för oss kvinnor, tänkte jag. För då var ju kvinnorna på väg. Va? Mm. Plötsligt skulle vi bli två olika sorter. Mm. Män och kvinnor, två olika sorter. Två olika kategorier som stod lite grann nästan mot varandra.
Mm. Det ska vi absolut inte göra. Målet med jämställdhet är att vi inte ska prata om män och kvinnor.
Det var min uppfattning initialt, det kan jag säga. Ja,
att det kändes
spontant så för dig. Så kände att det här är inte bra för oss. Det blev så väldigt mycket kvinnor och sådana, män eller sådana. Mm. Och jag tyckte att jag var människa.
Mm.
Och hade svårt att identifiera mig med att jag ska vara på ett speciellt sätt. Men jag tänkte att det sätt ändå som vi jobbade, att det var totalt transparent och lika och sann alla möjligheter.
Mm.
Och sen när började kvinnofrågan komma, och då gick jag ju in och hjälpte till i det. Och det var ju mycket då att försöka med coaching. Mm. Att chefer måste coacha det bästa att vilja.
Mm.
Och det är ju också en grej att, som jag hela tiden har slagits för sen dess, det är att få... Eftersom jag tror på att kraften ska komma från individen. Jag tror ju inte på det här med system och förändringar och företag kan göra. Utan jag tror att kraften måste komma från individen. Mm. Att coacha då de duktiga att vilja ta kliv.
Mm.
Och körde igång sina mentorprogram. Och jag hade en spanjorska som jag var mentor över. Och hon, hon var civilingenjör. Men för henne liksom att lämna Spanien var totalt otänkbart. Beroende på familj och grejer. Och då fick vi reda ut det. Att ska du bli någonting av Atlas Copco, du måste lämna Spanien någon gång. Och du kanske kan ta med din familj och ta med dina barn och så vidare. Ja, så småningom efter ett tag så sökte hon och kom till Belgien. Jag kan inte påstå att jag var så här otroligt framgångsrik i det här. Det kan jag inte säga.
I vad då menar du?
I att få fram kvinnor. Nej. Det kan jag inte påstå. Vi jobbar inte jättehårt med det. Det börjar ju sakta komma in. Mm. Men vi var tidigt på bollen. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade en sån här high tea i Nacka för alla akademiskt utbildade kvinnor. Mm. Bara för att få lite kontakt. Och uppe i Fagersta och träffade akademiska. Och så tog upp det här med städning. Hur många av er? Alla. Ingen hade ju städhjälp. Men varför har ni inte städhjälp tycker jag? Liksom, det bör, nej men förstår du. Jag skulle anlita någon att komma hit och putsa mina fönster. Skulle min mamma bli galen.
Mm. För det var normen liksom.
Det var normen. Man putsar sina fönster själv när man är kvinna. Så att det, förstår du, det här är ju för dig. Du var inte född nu när det här hände.
Nej.
Men vi kvinnor har gått en lång väg som vi har gått.
Ja, det är klart. Och det är så kul att säga att kvinnofrågan, den fanns inte då liksom. Och jag håller ju med dig, vi ska ju inte prata manligt och kvinnligt.
Nej.
Men ibland så är det ju också, det är också så världen ser ut. Alltså världen är ju fortfarande uppdelat i manligt och kvinnligt. Det är det vi vill ifrån.
Ja.
Och så jag blev så nyfiken på när ni liksom jobbar med interna rekryteringar på det sättet.
Ja, att så här, då i början där, om det var en kvinna eller man som sökte.
Men sökte lika många kvinnor?
Nej, jag tror att det fanns ju inte så många kvinnor.
Nej. Nej, det är det som är det, är det som blir problemet.
Ja. Sen införde vi det här med civil, alltså när man skulle anställa någon så skulle det alltid vara två, en manlig och en kvinnlig sökande i sluturvalet. Mm. Massa såna här trick. Men för mig har det hela tiden varit att det måste vara så att vi kvinnor vill vara i näringslivet.
Mm.
Vi måste öppna upp och förklara hur vansinnigt roligt det är att vara i näringslivet. Mm. Mycket jobb, hårt jobb. Men om man är beredd att jobba hårt så är det alltså väldigt stimulerande. Och det är väldigt fritt, det är väldigt modernt. Mm. Många har ju för sig att det liksom är konservativt och tråkigt i ett typ ett företag som Atlas Copco. No way. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och koncernchefer måste vara bättre på att förklara hur kul de har, hur bra, hur stimulerande det är, hur de får utmana sig själva, hur de växer som människor.
Mm.
Vi måste göra det här mer attraktivt så att kvinnor förstår att verkligen vilja komma in i den här världen. Den här globala, internationella världen är ju kul. Det är jättespännande.
Ja, det är spännande. Det är klart att det är mycket hårt jobb. Sen så är det ju många studier som visar typ att kvinnor måste jobba lite hårdare. Lite mer. Vad tänker du om det? I förhållande till sina
manliga? Det där är någonting man säger. Det är myter. Det finns mycket myter inom personal. Det där, jag skulle tro att det är en myt också.
Mm.
Det finns säkert kvinnor som... Ett av problemen med kvinnor som jag skriver i min bok, The Advice med det åter, det är att liksom kunna släppa bollar.
Mm.
Alltså spring inte på alla bollar. Släpp massa bollar.
Mm.
Och att kvinnor jobbar hårt är lite grann det här. Att man inte är grundtrygg.
Mm.
Och kanske tror att man måste. Och springer på allt. Och ska vara duktig flicka och allt möjligt sånt där. Släpp det.
Mm.
Det är liksom, det brukar ordna sig.
Mm.
Det ordnar sig, man kan liksom, man får inte springa.
Det är lätt att...
Men det är lätt att säga, men alltså, vi ändå måste ju säga det. Vi måste ju hjälpa kvinnorna att bli lite friare, att våga. Och att inte gå på de här, och inte slå fast myter, så här är det. För det är ingenting som är fast och gjutet, så här är det, utan...
Nej, men det är ändå väldigt många kvinnor som vittnar om det liksom. Och många som har varit här vittnar ju om att de har fått göra lite mer, vara lite bättre än sina manliga kollegor. Det är otroligt många kvinnors upplevelse att det är så.
Ja.
För vi lever ju liksom i en struktur där det som är manligt ofta premieras. Eftersom det är det som är liksom grunden i... Är det någonting du har reflekterat över själv?
Jo, klart att jag har reflekterat över det. Eftersom det pratas om det hela tiden så måste jag ha reflekterat över det. Jag har lite svårt att förstå.
Mm.
Det måste jag erkänna. Det finns rätt mycket i den manliga strukturen som jag tycker är bra.
Mm.
Jag tycker om det här med att man har tydliga strategier, tydliga uppdrag, att det är follow-up, att man har tydliga strukturer. Jag tror att det gagnar kvinnor att vara i en ganska tydlig struktur.
Mm.
Och framförallt så gagnar det kvinnor att få vara i konstellationer de får skapa resultat.
Mm.
För då är resultatet som räknas.
Mm.
Så att det här att man ska lösa upp på något sätt, och det ska vara lite lösare och kvinnligt, det är liksom lösa organisationer och sånt. Mm. Jag tror att det blir väldigt problematiskt.
Mm.
Det är lättare när det finns en tydlighet och man vet vad det hela går upp. Och jag har fått ett uppdrag och jag får använda min självständighet, min kreativitet för att åstadkomma någonting.
Nej, men liksom struktur överlag är ju inget fel. Alltså mandat, struktur, resultat, tydliga mallar för hur jag visar resultat. Det gynnar ju alla, tänker jag. Oavsett kön.
Ja.
Men har du funderat någonting på varför du inte förstår den här diskussionen som är? Nej, men, är det något du reflekterar över?
Jag är lite rädd för att man försöker hitta så mycket hinder. Jag kan säga, jag hade nyligen en lansering av den här boken Advice to my dear daughter. Och när vi gick, och då talade jag och några andra talare. Och när jag gick ut därifrån så var det två tjejer som ändå satt ganska bra position och sa, ja men det hände ju ingenting. Och då tänkte jag för mig själv, det hände ju ingenting. Vem är det? Alltså, det är, jag vill, ja, det är på något sätt att man måste förstå att det är jag själv som måste kunna åstadkomma saker. Företagen vill idag ha in kvinnor. I Sverige är det ju extremt. De skriker ju efter att få in kvinnor. Utomlands, jag är ju rätt internationell och har ju träffat då kvinnor även i nutid som är i länder far away. De har en helt annan sits. Vi har kommit otroligt långt här i Sverige. Då gå ut och säga så här, det händer ju ingenting. För mig som är född 47, jag tycker att det är jäkla bortskämt.
Och det är klart att det är för dig, eftersom att du ändå har en bakgrund i liksom, du är en annan generation. Så det är klart för dig är det ju som en gud, jämfört med hur det var för dig, så är det ju jättestor skillnad. Men om man tittar på liksom utvecklingen i Sveriges jämställda näringsliv så är det, går det ju, händer ju faktiskt ingenting enligt kurvan.
Men det är kvinnor som inte, hur kommer det så då? Varför vill inte kvinnor komma in? Jag ser det faktiskt som en ganska allvarlig sak. Jag tycker det är oerhört viktigt att kvinnor kommer in i näringslivet. Därför att vi behöver ett starkt näringsliv. Vi behöver starka internationella företag. Vi behöver få in kapabla kvinnor. Och kvinnorna kommer inte riktigt in. Och det kanske beror på att företag inte tar emot dem. Men jag tror också att det beror på att många kvinnor inte vill gå in. Att de liksom tror att det är låst. Att det är, man har fördomar helt enkelt om hur det är. Vi behöver, alltså kvinnor behövs.
Ja, kvinnor behövs.
Jag är beredd, och jag jobbar ju rätt mycket för det. För jag tycker att vi behöver få en bättre pipeline av blivande chefer i näringslivet. Och då behöver vi få in mycket, mycket mer kvinnor än vad vi har.
Ja, och det jobbar vi ju för. Liksom. Men däremot så har vi ju stannat av i näringslivet. Alltså Sverige håller på att bli sämst i Norden. Liksom, och ligger på plats 35 i världen eller vad det var enligt Harvard. Och jag tänker på det som vi pratade om. Vi går tillbaka till det vi pratade om innan. Det här med att reflektera över att man jobbar lite hårdare som kvinna och sådär. Tänker du själv på om du har gjort några anpassningar utifrån en manlig norm. Om vi nu ska prata manligt och kvinnligt. För ibland kan jag tycka att ibland behöver man liksom dra strukturerna till sin spets för att liksom synliggöra skillnaden på hur vi... Jag vet inte om du har läst den här studien som heter VD Hans och VD Hanna.
Nej.
Den gjordes i Norge år 2016. Och då fick man bedöma två personer. Man tog en grupp studenter på Handelshögskolan och så fick man liksom bedöma två personer. Exakt samma person. Bara att ena gruppen hörde om Hans och andra gruppen hörde om Hanna. Och så fick man liksom se, vad är skillnaden på hur vi bedömer Hans och Hanna? Hans tyckte man ju var en jättebra chef, mentor, ledare. Man ville ta en öl med Hans. Medan Hanna tyckte man var bossig, du vet, i negativ bemärkelse. Hon var dålig förälder, en dålig förebild. Så den studien tydliggör ju att så här, vi bedömer människor olika baserat på kön. Och att det är ett stort hinder för kvinnor.
Jag kan hålla med dig där. Och jag kan säga också någon sak som jag hävdar rätt starkt. Det är att någonting som vi är inte bra på, det är urval. Att välja ut människor. Vi är inte bra på att bedöma kvinnor. Vi är faktiskt inte det. Jag menar, det är svårt. På det viset så är det är för trubbigt sättet att bedöma människor. Det är för upphängt istället för att naturligt försöka. Alltså, det är för få människor som har inlevelse i andra helt enkelt. För att det tarvar att du har inlevt i en annan människa för att förstå om den här personen har kapacitet att klara av det här jobbet. Och där är vi inte bra. Vi är för rigida. Det är för många människor som har dålig fantasi som håller på med sånt här. Och kvinnor får inte chansen. Så att bedöma kvinnor är vi sämre på än vi går lättare att bedöma män. Absolut att jag håller med dig om det.
För det är också studier som visar att kvinnor, alltså att vi har lättare att se kompetens i män än vad vi har att se på kompetens i kvinnor. Och då är det klart att då blir det ju svårare att få upp kvinnor i toppen. Det är ju inget konstigt.
Nej.
Så om vi då går tillbaka till det här som jag gillar att du sa, att vi ska se människor som individer.
Ja.
Ja, det ska vi ju. Men samtidigt så bedömer vi ofta kvinnor utifrån en manlig norm i näringslivet. Ja. Förstår du vad den skillnaden är eller hur jag tänker?
Ja, men jag förstår. Jag måste ju hålla med dig lite grann i att
det ser ut som det här blev värsta diskussionen nu. Superintressant. Två generationer möts.
Nej, men jag måste hålla med. Det är ju faktiskt inte. Men då kan man gå tillbaka till pudelns kärna också. Hur många kvinnor vill komma uppåt i näringslivet?
Ja. Jag tror att det är fler än man anar.
Du tror det?
Ja, jag tror det.
Jag tycker att ganska många hör så är liksom, börjar de krokna och jag blir liksom nästan chockerad. För Jag har ju tyckt att klart man ska jobba och tjäna sina pengar. Alltså, det är en del som liksom kroknar och inte riktigt gör. Då tänker jag att vad är det som håller på att hända?
Mm.
Men det är möjligt att de har stött på patrull så mycket så att de har kroknat av den andelen. Men...
Nej, inte alla säkert. Jag försöker tänka för mig själv så här, varför jag startade den här podden och allting. Ja. Det var ju för att jag ville ju bli vd och marknadschef och allt det där.
Ja.
Men märkte ju att jag blev så himla annorlunda behandlad än mina manliga kollegor.
Ja.
Hela tiden förminskad, hela tiden du vet satt i det här lilla gummanfacket som vi pratar om ganska ofta här.
Men alltså satt i lilla gummanfacket då varför, ja. Jag kommer ihåg faktiskt en gång på Atlas Copco så var det en tjej som rapporterat mig. Hon kom till mig och berättade att hon hade blivit kallad för lilla gumman utav, det var framförallt utav ganska skarpa sekreterare på den tiden. Så. Och då vet jag att jag sa till henne, du måste alltid stå upp för dig själv. Om någon använder ett förminskande ord till dig så säger du bara, jag heter Tina.
Mm.
Alltså den fostran ska vi ge. Vi ska absolut förklara för tjejer, du får aldrig känna dig kränkt.
Nej.
Det är ett värdelöst ord tycker jag. Mm. Bort med det här, utan stå upp för dig själv. Och får du ett förminskande ord till dig så måste du stå upp och säga, jag heter så här.
Mm.
Tacksam om du säger det här. Mm. Alltså någonstans. Mm. Den som man står stadigt. Även om du darrar där inne så gäller
det. Ja, precis. Det är ju jättesvårt att jobba.
Men då får man man på något sätt känna att aldrig ta det här diskriminerande ordet.
Nej.
Och aldrig acceptera, utan stå upp för sig själv. Aldrig acceptera att man blir förminskad.
Stå upp för sig själv och andra. Där har ju ledare ett jätteansvar, tänker jag.
Ja, men ledare, men det är ju du själv som har ansvaret. Mm. Yttersta ansvaret ligger på dig. Och det är ju min grej, va?
Mm.
Jag tycker att det yttersta... Alltså, vi är ju ansvariga för vår egna liv.
Ja, såklart.
Såklart.
Så är det ju.
Ja. Men cheferna har ju också ett ansvar. Därför att chefen vill ju få en fungerande organisation.
Mm.
Chefen vill ju få fungerande medarbetare.
Så är det ju. Men det är ju ledarna som sätter normen. Det vet jag att du har skrivit om det här med makt och liksom maktutövande chefer skapar dåliga kulturer och så, eller hur?
Ja.
Att liksom ord faller ju uppifrån.
Ja, men
så det,
finns
det
ju...
kräver ju en extrem medvetenhet hos ledare att se det här hända, påpeka liksom när det gör det.
Ja.
För i mitt fall till exempel, om jag skulle liksom ta det som en konkret situation, lilla gummanfacket för mig, det var ju inte att någon konkret kallade mig för lilla gumman.
Nej.
Utan det var att när vi satt på möten så hade jag med mig en manlig kollega och så när kunderna skulle, jag jobbade bara säljare, men när kunderna skulle ställa frågor om affärsgrejer som jag var ansvarig för, han var liksom tekniskt kunnig. Då ställde de sina frågor till min kollega.
Men blir du störd av det?
Alltså för mig var det, jag blev störd av det därför att jag kände mig otroligt förminskad och osynliggjord. Så att till slut så satt jag där som en liten sekreterare.
Uh-huh.
Och det spelade ingen roll om jag liksom försökte ta utrymmet, jag inledde alla möten. Så blev jag liksom väldigt så osidosatt.
Men tror du att det har att göra med att du är så medveten? Jag, som då är mycket äldre än vad du är, jag blev ju också ibland behandlad så. Om jag skulle varit på, vi hade sämt ett general manager seminar i Amerika, man åker över dit.
Mm.
Och sen gällde det vischevatten på borden. Då kom de ju till mig för de trodde jag var sekreterare.
Mm.
Men för mig som inte var medveten om allt det här, så var det nästan bara lite kul. Jag kunde ju busa bort det, för det var ju liksom ingen grej.
Nej, och jag var inte medveten om det då, utan det är ju nu i efterhand som jag har... Det var liksom flertalet sådana situationer som byggde upp min frustration. Nu vet ju jag vad som hände i rummet.
Ja.
Men just då hade jag ingen aning om det. Just då blev jag mest frustrerad och kände mig ganska så här... Ja, men inkompetent liksom. Eller förstår du att det tar ju på ens självkänsla om du hela tiden blir förminskad.
Mm. Men jag inbillar mig att i och med att jag är så pass mycket äldre så det var inte en grej. Så när jag då, de vill förminska mig så blev det inte... Alltså jag har inget minne av att det ruckade mig på något sätt.
Mm.
Och det kan ju vara fel, jag kan minnas fel. Men jag kommer ihåg det som så. Jag tror att det kan bero på att jag visste inte att det ordet förminskat fanns.
Nej, och det är det här som är så himla intressant. För att idag är det här en viktig diskussion.
Uh-huh.
Jag tycker om att du säger det. Att så här, du skakar av dig det och sådär. För det säger, har ju många av mina gäster sagt. Att så här, men däremot när jag har ställt de här frågorna. Så blir de så här, men det har hänt så mycket. Så att jag liksom inte ens reagerat. Jag har gått vidare.
Uh-huh.
Och det är ju ett sätt att hantera det på. Och det är ju så kvinnor har gjort i alla tider. Uh-huh. Att man liksom bara tar skiten, så att säga. Men det finns ju också risker med det, tänker jag. Att det får fortsätta.
Men det finns väl chefer, manliga chefer som är likadana mot yngre killar som kör med dem också och så. Det alltså de här som har, de som inte är bra, icke bra personer, som har en fantastisk förmåga att glida in i näringslivet och glida vidare där av någon obegriplig anledning. De är ju inte bra för någon. Och det här, jag är tillbaks med det här att man är för dålig på att göra urval. Att det tillsätts ju koncernchefer som absolut inte borde tillsättas. Nej. Och tillsätts ju chefer som absolut inte borde få den här positionen. Därför att man går på så himla mycket på fakta. Man är egentligen mest rädd för att göra fel när man gör rekrytering till höga positioner. Istället för att riktigt försöka komma rätt.
Ja, för det är ju lättare att välja någon som är som sig själv. Homosocialitet finns det ju ett ord som heter.
Ja. Och lättare att välja någon som har gjort det här. Ja, men den här personen har ändå gjort det, då måste den kunna göra samma sak. Men hur spännande det är. Det blir ju inget nytänk. Det blir händning, det blir ingen dynamik.
Nej.
Och det blir stagnation. Och stagnation är ju förödande.
Mm.
Så att det här att kunna se människor och bedöma människor och vara lite subtil i det, att kunna låta individen som själv söker lite mer förklara varför det här jobbet skulle passa hen.
Mm.
Jag tror jag har mycket att vinna på det.
Mm.
Att våga lita mer på den enskilda individen.
Hur gör man det då, tycker du?
Jag tror att det har att göra med att du är lite trygg i dig själv, att du vågar lita på andra.
Mm.
Alltså, hela min karriär är fylld av, jag tror ju att jag är rätt grundtrygg. Det är ju det här att jag har ju bett om hjälp. Hur mycket som helst.
Ja, det är en bra förmåga. Det måste man kunna. Ingen kan ju allting själv.
Jag hade aldrig klarat av alla fackliga förhandlingar om inte Bengt Lindgren uppe i Fagre. Hej Bengt, om du hör det här. Hade hjälpt mig, va?
Nej.
Marianne, du måste säga stopp nu. Du måste göra så
här. Ja.
Allt. För därför att jag har haft väldigt lätt för att be om hjälp, tror jag.
Mm.
Och jag vet, jag, det går ju att be om hjälp när man ändå sitter på ansvaret. Det är ändå jag som är, har, får ståta för resultatet eller som är ansvarig. Men det gäller att be om hjälp. Absolut.
Ja, det är superviktigt.
Ja. Och ta hjälp och bedöma. Det här är Bengt Lindgren som kunde. Jag menar, när jag hade internationella facket och han och jag gjorde placeringar ihop. Alltså, jag har haft så kul med de här fackliga representanterna. Han var urbussiga. Jättebra personer.
Ja, som har hjälpt dig liksom genom jobbet framåt. Har du haft många sådana manliga sponsorer, eller hur?
Ja, det tror jag. Att jag tror folk har, man har bett om hjälp, så alla vill hjälpa till.
Mm.
När man kommer till något främmande land, hur ska jag göra det här? Oh, Marianne, I help you. Yeah.
Ja, men precis.
Mm.
Ja, det är bra. Det måste varit tufft att göra karriär som kvinna, eller har du reflekterat något över det? Jag har varit inne på det lite.
Jag kan säga att det tuffa har väl varit det här.
Ja.
Att jag har jobbat hårt under många år. Och det har kanske då haft goda vänner som liksom inte har jobbat lika hårt.
Nej.
Och som då gör massa andra kul grejer. Man får ju ta bort ganska mycket ur sitt liv.
Mm.
Jag har ju satsat på, jag har ju en son. Alltså, så barn tycker jag är kanske det viktigaste, att se till att det fungerar.
Mm.
Men man får ju ta bort rätt mycket om man ska satsa på någonting. Det går in, alltså, och då kan man i efterhand tänka att det kanske var kul att gå och sett alla de här teatrarna eller någonting sånt. Men nej, det stämmer ju inte. Nu ljuger jag.
Du har liksom valt bort. Offra en hel del för din karriär, så att säga.
Ja, det har jag nog. Men på helgerna så var jag duktig på sylta och safta för att komma i katt mina svägerskor. Det kan jag inte råd.
Sylt och safta.
Hirams bästa.
Och safta. Ja, jag tänkte mer på att dricka vin, wining and dining. Men det kanske var...
Ja, men det gjorde väl också. Nej, men herregud, jag
men det gjorde sylt och saft på den tiden. Det låter ju intressant ändå. Men sen har du skrivit massa böcker. Jag har fått flera stycken. Dels romaner, men nu ska vi prata kanske lite mer om de liksom organisationsrelaterade böcker. Och nu får du hjälpa mig, för det är ju en som handlar om det vi var inne på lite nu, det här med makt. Maktutövande chefer sänder, det handlar om makt, eller något sånt där. Vad heter den mer exakt?
Den har jag nästan glömt bort.
Inte
bara makt, utan även ansvar. Ja, det handlar just om, det har vi skrivit av mig då, lite om makt. maktpersoner.
Maktmänniskor med fel attityder, ja, och hur de, ja, påverkar.
Ja, det kan jag säga. Om det har jag tagit bort personer, ja, från Atlas Copco. Mm. Alltså, då har det alltid varit fel attityd.
Ja. Vad är fel attityd?
Vad är fel attityd? Fel attityd är att du tar för dig, att du inte samarbetar, att du inte är generös, att du inte är en i gänget, att du inte förstår att det är gemensamt som vi skapar resultat.
Mm.
Om du inte förstår det, utan du hela tiden ska ta för dig själv, om du jobbar för din egen position, din egen karriär, istället för att jobba för att bidra, ja, då ska du inte vara i sånt företag som är så generös och transparent och öppet.
Nej. Vad är makt för dig?
Makt är ofta en tecken på att du är otrygg. Alltså att du använder, du bestämmer. Fanny sitter rak. Alltså du tar massa snära för att på något sätt höja upp dig själv.
Mm.
Det är nästan lite skrattretande. Mm. Men det är ju också obehagligt när man inte är van vid det. Men det gäller ju bara att stå alldeles lugnt och stilla när man träffar någon som beter sig på det viset. För det är ju ett tecken på att de inte är helt...
trygga.
I harmoni. Ja, precis.
Men det är ju maktmänniskor som använder makt på fel sätt.
Ja. Sen har ju makten som en möjlighet.
Ja.
Och det är ju fantastiskt.
Mm.
För den ger dig... Alltså jag hade ju mycket makt, kan man säga, i min position. Och det var ju möjligheten för mig att kunna... När jag ville dra igång projekt så var det lätt för mig att gå ut till organisationer och få folk att vilja samarbeta med mig och hjälpa till. För att de tyckte det var vansinnigt kul att få vara med i koncern. Projekt.
Mm.
Så det gav ju mig möjligheter hela tiden.
Mm.
Den nivån gav ju otroliga möjligheter. Det var ju bara liksom att utnyttja det för Atlas Copcos bästa när det gäller allt från whatever. Mm. Men, så det är två aspekter av makten. Det ena är att det ger en plattform. Du får ett uppdrag. Och jag var först på bollen med det här också, Atlas Copco, att alla chefer ska ha ett uppdrag. Ett tydligt uppdrag. För den plattformen ger dig makt.
Mm.
Tack vare att du har det här uppdraget så ska du göra det här, så har du rätt att göra det här, så kan du utveckla de här strategierna och du kan köra det här racet.
Mm.
Om det är lite tveksamt vad du ska göra, då måste du gå till din chef och undra liksom om du ska jag gå in i den här nya marknaden. Det ska ju liksom vara klart i ditt uppdrag, va?
Ja, mandat och sådär.
Mandat, ja. Mm. Tydliga mandat, tydligt uppdrag.
Mm.
Då, i kraft av det, så får du ju makt att göra saker. Och det är det positiva.
Mm. Och du har ju haft en maktposition, eller har en maktposition, i och med att du har varit så pass högt upp i näringslivet, liksom. Ja. Och vi pratade lite om det innan, och liksom att få in kvinnor, att du inte lyckades nå bra med det, sa du själv. Ja. Med mentorskapsprogram och sådär. Vad tror du att det beror på? Att det inte...
Jag var för tidig.
Ja.
Jag var alltid för tidig.
Ja. Det är det som är problemet.
När vi började med vårt så var det väldigt, väldigt tidigt.
Ja. Jag tänker att varför jag relaterar det till makt är att så här, makt och privilegier överlag är ju någonting som du kan dela med dig av.
Men jag kunde ju inte beordra. Vi hade ju den här transparenta öppna. Det går inte att säga till en chef, nu måste du ta in en kvinna.
Mm.
Utan mer att säga, tänk, alltså, vad jag kunde beordra var att i samband med examrekrytering, det skall vara alltid en kvinna och en man. För män var det ju alltid, va? Men även en kvinna i de sista.
Mm, det var ett skallkrav liksom.
Det var ett krav. Mm. Så det kunde jag då göra i hela. Och det var ju lite gnäll när civilingenjörer, du vet, nere i Portugal och så. Men nej, det gjorde de, och det kom ju sakta in då. Jag tror det är där man ska ta in kvinnor. Det är ju samma med rekrytering.
Mm. Ja, och sen gäller det ju att bygga företagskulturer som är tillåtande för kvinnor också,
ja,
tänker jag.
Ja, absolut. Absolut. Och det är att... Ja, men i ett resultatorienterat företag, jag tror de kvinnor som finns på Atlas Copco idag, eller som har funnits, trivs väldigt bra.
Mm. Ja, jag vet inte, jag har dålig koll.
Nu lovprisar det här företaget, men verkstadsindustrin är inte så komplicerad. Jag tror det finns andra verksamheter som är mycket tuffare för kvinnor. Jag tror till exempel en del av finanssektorn är inte så här jättekul att ha kvinnor i. Jag tror det finns andra sektorer som är... Och det finns sektorer framförallt som inte är resultatorienterade, och där tror jag faktiskt att det är riktigt, riktigt knepigt ibland att vara kvinna.
Mm.
Ja. När det är liksom något subjektivt kladdigt över det hela.
Ja, det är väl både och, tänker jag. Alltså att man måste ju också premiera de här mänskliga värdena. Alltså, ja. Pengar är ju superviktigt, det vet vi. Och det är ju det vi ska mäta, alltså, eller ska, men det är det vi mäter för att se hur pass bra det går ekonomiskt.
Ja.
Men alla de här andra mänskliga värdena är också superviktiga. Och det ser vi också framförallt med en yngre generation. Att de liksom, då är ju mer så här mångfald, inkludering, alltså hållbarhet. Det är ju superviktigt.
Men alla de här orden har ju blivit, det är ju så mycket ord nu för tiden. Så, men vi kan rabbla upp alla de här orden. Självklart.
Ja.
Ett sunt företag. det, om det finns något värdeord jag gillar så är det decent. Ett anständigt företag. Att det är ett sunt, ett anständigt företag.
Mm.
Där man ser människan. Alltihopa det här. Tillsammans med att det är produktutveckling, marknadsutveckling och sådär. Det blir ju ett lönsamt företag. Och det blir ett hållbart långsamt företag som håller. Därför att du har en harmoni i organisationen.
Mm.
Så att alltihopa det här är ju till. Och resultatet är ju bara... Alltså pengarna är ju bara liksom en återkoppling på att du har jobbat rätt med alla de andra sakerna.
Mm.
Du, och den som säger att jag ska gå, mitt mål är att tjäna pengar. Du lär aldrig tjäna några pengar. Du måste ha andra mål.
Ja.
Pengarna blir något. Samma sak som karriär. Du kan inte säga att jag ska göra karriär. Nej. Titta så småningom när du har jobbat ett antal år i backspegeln. Du kommer titta i backspegeln. Men wow, jag har ju faktiskt gjort karriär, kommer du säga.
Mm.
Utan att du har tänkt på det. Därför att du har velat bidra. Du utvecklar den här podden. Du gör mera saker. Och så plötsligt tittar du i backspegeln och tänker. Oj då, det blir visst en karriär utav det här.
Mm. Alltså karriär i sig är ju inget självändamål. Eller så här, vad är karriär för dig?
Jag vet inte.
Du har inte definierat
Nej. Men jag tror att när man tittar tillbaka på sitt liv.
Ja.
I backspegeln. Om du ser att du har bidragit.
Mm.
Och du har varit använda ledord decent. Då tycker jag du har gjort karriär.
Mm. Ja, för det kommer ju ofta upp här. Att, så här, att göra karriär är att jobba med något som man lyckas. Eller något som man brinner för. Liksom.
Ja, lite.
Mer än att det handlar om pengar eller titlar. Ja. Alltså jag är ju extremt så här, skiter ju titlar överlag. Så där.
Ja.
Det är så oviktigt. Utan att det handlar om att... Och det är också det som gör att man då lyckas. Att man gör något som man brinner för. Något som man tycker är kul. Ja. Mer än att man... Bara går till jobbet.
Ja, men fan, jag håller med dig helt. Och jag menar, de här som lever sitt visitkort.
Ja.
Som sen inte kan gå i pension. För de fullständigt kryper hem.
Mm.
För de har missat sin titel. Ja. Det är patetiskt.
Det är ja, tragiskt. Och sen så är det så här. Folk, ibland, jag har fått på en extremt dålig dejt. Och han ställer frågan till mig, vem är du? Och då presenterar jag ju vad jag gör.
Ja.
Inte så här, och jag har podden. Men jag sa att så här, jag jobbar med de här frågorna och sådär.
Ja, ja.
Och det hade han ju såklart läst på mig innan. Då sa han så här, jag trodde inte att du skulle presentera mig var du jobbar. Och jag bara, fast mitt jobb är ju mitt liv. För att det är det jag brinner för. Så att för mig är det ju inte jobb.
Nej.
Utan det här är ju den jag är.
Ja.
Och då kommer jag ju lyckas. Alltså, jag har ju jättemycket annat som jag definierar mig med också.
Ja.
Men det här är ju min hjärtefråga.
Ja, men det är liksom, du är ju redan up and running. Och det blir jättespännande att se om ett par år. Då ska jag träffa dig, så ska jag ta upp en spegel nu, ska vi se.
Ja, det här skulle inte bli ett samtal om mig, men det var mer intressant. Ja, men det var bara en intressant reflektion som jag gjorde då.
Ja.
Och så här, vad händer då om det skiter sig med podden? Har jag något att falla tillbaka på? Ja, jag har ju ett jättefint liv. Men det här är ju mitt liv just nu. Liksom.
Ja, men det här är det. Men du, om skiter sig med podden så har du ju massa kontakter.
Ja.
Och du håller ju på med frågor. Du vill ju också, precis som jag, att näringslivet ska må bra. Du vill att det ska komma in bra. Att bra. Egentligen är frågan om att människor ska hitta sina platser här i livet, är det inte det?
Jo, absolut.
Ja.
Och att alla ska få samma möjligheter.
Alla ska få samma möjligheter.
För det,
det är ju superviktigt.
Ja, det är det som är jämställdhet för mig. Att alla blir bedömda som individer. För jag menar, det finns ju jättemycket normer som begränsar män.
Ja.
Så att, men sen patriarkatet i sig drabbar ju kvinnor på ett annat sätt. Framförallt i näringslivet. För att vi har en väldigt manligt kodad norm på näringslivet. Mm. Så att, jag menar, patriarkatet gynnar väl män där.
Ja.
Men drabbar ju män på väldigt många andra sätt.
Ja.
Så det är klart att vi måste få ett bredare perspektiv. Liksom.
Ja, absolut.
Men kvinnor... Enligt mig, jag har inte samma möjlighet idag i näringslivet.
Nej, det, förmodligen är det så.
Ja.
Och fakta är ju, talar ju för detta.
Ja.
Och jag kan då ana att det är lite för få kvinnor som brinner för att gå in i näringslivet. Mm. Och som är lite för, jag ska säga, som ramlar ur därför att de är inte riktigt beredda på att stå upp för sig själva.
Mm.
Att liksom inse att resultatet som räknas, de är lite... Jag har ju varit mentor ganska mycket till unga tjejer och det är mycket prat om att chefen säger aldrig att jag är duktig. Jag menar, om man inte liksom... Man måste släppa de där bollarna.
Mm.
Chefen säger inte att du är duktig för han har inte tid med det, eller hen har inte tid med det, utan du har levererat och chefen springer vidare på det här liksom.
Ska vi inte bli bättre på att bekräfta andra då? Det vet
jo,
att människor...
Det blir ju, antingen har du i dig
att
du ser andra och bekräftar, eller också har du inte i dig och då blir det ju bara kladdigt.
Men då handlar det ju om en ledarskapsfråga. Jag tycker ju att chefer ska berömma, bekräfta. För jag tror att alla människor behöver känna sig bekräftade.
Ja.
Bekräftade, hörda och sedda.
Ja,
liksom.
Men om du har mycket integritet, vilket jag tror du har, så är det kladdigt när någon bekräftar och du känner det kommer inte från hjärtat.
Nej.
då blir det kladdigt. Så att det är jäkla subtilt det där. Det måste vara precis. Jag håller ju på mycket med hundutveckling. Jag har ju en point, jag jagar ju som du vet. Och alltså det där att i absolut rätt sekund säga bra. Det är skitviktigt.
Du har också hund. Jag har också en liten chihuahua hemma. Som är väldigt duktig och lydig och sådär. Och hon är ingen jakthund däremot. Hon försökte jaga en hare en gång. Det gick inte bra. Det gick inte alls bra.
Nej, men då vet du ju hur subtilt det är med återkoppling. Ja. Det är lätt att säga. Det finns ju så många chefer som börjar bete sig. Det finns överhuvudtaget mycket människor som beter sig. Mm. Och det är inget kul. Utan vi måste ju våga vara de vi är. Och stå för det och vara det. Och när man tycker att hon har gjort något bra så säger man ju det utan att behöva reflektera över. Då säger man, det här är jäkla bra. Bra fråga. Kul. Bra.
Ja, jag tänker att kvinnor till viss del har ett ansvar att, jag menar, tacka ja till chanser och liksom sådär.
Mm.
Men jag tänker också att vi liksom måste komma åt den här strukturen som gör att kvinnor behöver göra allt det här som du säger nu. Att vi behöver ta för oss, du vet, ta chanserna och sådär. Vad är det som gör?
Men det måste ju killarna göra också. Det är bara att de kanske gör det mera enkelt.
Ja, också att de är, att spelet är riggat från början till en manlig fördel.
Och det kommer att vara. Alltså vi har ju den, vi lever ju den värld vi gör. Mm. Och vi har de företag vi gör. Och vi i Sverige, våra globala internationella med hård konkurrens.
Mm.
Vi måste ju förhålla oss till vår egen verklighet. Vi kan ju inte plötsligt bli teoretiker. Vi måste ju vara pragmatiker.
Mm.
Och vi måste förhålla oss till den verklighet som är. Och mina råd till min kära dotter i den här boken.
Mm.
Den utgår från det pragmatiska. Så här ser världen ut, min kära dotter. Mm. Och det är till den du måste förhålla dig. Och det är den här världen som du ska ta dig fram.
Mm.
Och den dagen du har tagit dig fram så kommer till den här maktpositionen och så ger det möjligheter. Då kan du påverka spelet, men inte innan.
Nej, så är det. Och jag vill ju förändra världen. Så att, ja. Men vi behöver väl jobba från olika håll. För jag tänker att vi måste också, vi ska prata om de här råden när vi spelat in jättelänge. För det här blev liksom en jätteintressant diskussion, tyckte jag.
Ja. Jo, men det är två olika, alltså det yngre perspektivet du vill förändra världen. Och jag kommer från det pragmatiska. Vi har den värld vi har. Och i den ska vi ta oss fram så vi kommer till, så vi har möjligheter att sakta. Step by step, hela tiden göra små förändringar för att komma vidare utifrån någon form av vision.
Mm.
Och visionen är ju att det ska vara alla lika möjligheter.
Mm. Så, och jag tänker att så här, kvinnor kommer från ett håll. Jag är ju också extremt mån om att få med män i den här debatten. Ja. För att jag tänker att de sitter ju på så otroligt mycket makt.
Ja.
Så de måste ju dela med sig av dem. Men de måste också bli medvetna om de här utmaningarna som vi liksom lär kvinnor, som du lär kvinnor att navigera i, vilket är bra. Ja. För vi måste på något sätt göra det. Men målet är ju att vi inte, jag har också skrivit en bok om det här.
Ja.
Så även om så här, vi, nu står vi här i, ofta ensamma och liksom behöver hantera livet som det är.
Ja.
Men målet är ju att vi inte ska behöva det. Eller, det har vi sagt några gånger nu. Därför måste vi ju få män att vakna. För jag säger så här, vi är ju vänner på LinkedIn, eller hur? Och jag delar ju på Instagram ganska många såna här klipp där jag vänder på retoriken lite grann. Mm. Så om det var, om vi pratade som män så skulle det låta så här ungefär. Och då är det så många kvinnor som går in och kommenterar, gud, det här känner jag igen mig i, det här bla bla bla, alltså du vet.
Ja, just det.
Och så kommer in väldigt många vita medelålders män och kommenterar och säger så här, det här har jag aldrig sett. Det är inte så här. Och där har vi ett stort problem.
Ja, det är intressant.
Tycker jag.
Ja, det är superintressant. För annars kan man säga att det här att man ger råd. Alltså, när du är ute och jobbar, då tänker man inte på de här grejerna. Man bara är. Det är ju bara för att man skriver en bok, eller är mentor, eller sitter och pratar med dig, som det blir lite teoretiskt.
Mm.
Men det du nu säger, ja, det låter ju spännande.
För då, alltså vi kommer ju aldrig komma åt problemet, grundproblemet, som ju är liksom strukturen och den manligt kodade normen i näringslivet, om inte män börjar reflektera.
Mm.
Så jag tänker att det är som flera vägar, eller vad tänker du om det?
Nej men jag tror att det är behov som drar. Jag är ju pragmatiker. Jag tror att det är behov som drar. Jag tror att de börjar inse så småningom att det kanske inte är de bästa som kommer till verkstadsföretag eller industriföretag. Mm. Och att det finns en jäkla massa duktiga tjejer som nu går på KTH och gör. Jag tror att de kommer att inse att de gärna vill ha de här.
Mm.
Och vara lyhörda för lite grann. Men däremot så det här att man ska anpassa organisationen så att det passar för kvinnor hit och dit. Nej, jag vet inte. Jag tror man ska vara tydlig. Jag tror man ska tala om för kvinnan. Så här är det.
Ja, men så att det passar för alla.
Ja, men så det passar. Men man talar om så här är uppdraget, för då kan vi organisera oss i linje med det här. Va? Så man inte säger, kom till oss och vi ska ha. Och sen bollar man upp en ljuvlig värld. Och sen så, boing, måndag morgon så måste du klockan 6 på morgonen åka iväg någonstans. Ja. Överdriver. Håll det till verkligheten. Var pragmatiskt och förhåll det till det. Så tror jag det blir väldigt bra. Jag har ju pratat väldigt mycket här. Det var ju en superegotripp. Men vi använder ju mycket orden här i, när vi diskuterar. Men när man jobbar så har man ju inte det.
Nej.
Då är det att göra. Och hela tiden försöka hitta smartare, bättre lösningar. Det är det som är så kul.
Ja, absolut. Det är ju det som är kul. Och jag tänker att så här, det finns ju inget... Vi kan inte sätta något... Det sa Serena Mondevian när hon var här. Att vi kan inte sätta något kön på skitstövlar. Utan vi alla beter oss ju så som liksom samhällets struktur tillåter. Men då tänker jag att vi måste prata otroligt mycket om beteenden kopplat till den här strukturen. Alltså vad skapar strukturer och könsnormer för beteenden hos alla?
Mm.
Och öka medvetenheten om det.
Mm.
För det kommer aldrig bli någon skillnad annars. Sen håller jag med dig om att struktur och liksom det här i uppdrag är superviktigt. För kvinnors karriärutveckling till exempel, tydligt med vad är planen med utveckling, kompetensutveckling och så vidare. Superviktigt för att, och mandat för att man ska kunna förhålla sig till det. Men just det här med hur vi beter oss i vardagen tror jag är superduperviktigt att prata
vi
om.
Vi kanske behöver lite skarpare mammor som uppfostrar.
Och pappor.
Och pappor.
Ja, men alltså,
att liksom lite tydligare i uppfostran.
Ja,
nej, det är väldigt fritt nu. Man får lite grann att säga. Man behöver inte hälsa. Man behöver inte resa sig på bussen. Alltså, det är ganska... Man kanske skulle lite plats i korgen.
Nej, men jag tänker att det handlar om medvetenhet och att tänka efter. För jag tänker att vi gör ju saker som vi alltid har gjort i alla tider som har gynnat oss. Och det är ju ingen som är dum.
Nej.
Jag tänker som du sa innan att du kanske inte har reflekterat så mycket. Alltså förstår du? Ja. Att du inte har... Jag kommer inte ihåg exakt orden du sa. Men att det var lite som att du sa att du har gjort anpassningar och att...
Men det är de här orden med strukturer som man liksom undrar lite grann. Att det blir, för mig blir det väldigt abstrakt.
Mm.
Det är lätt att det blir abstrakt.
Mm.
Och då blir det för mig rätt ointressant.
Mm.
Jag tycker att det är mycket mer intressant att försöka förstå verkligheten. Mm. Och att tala i realtermer på något sätt. Att förstå. Alltså det är mer spännande.
Mm.
Och det här lite abstrakta är för mig lite så här... Det är liksom... Det är för enkelt, va?
Mm.
Det svåra, det är när man ska utveckla... Alltså på att jag skapade ibland när jag kunde komma med grejer så kunde folk säga så, men Marianne, det här är ju bara sunt förnuft.
Mm.
Just det. Att jag har tänkt på det i 2 år.
Mm.
Men landat i att beskriva det i väldigt pragmatiska sunt förnuft-termer.
Mm.
Det tror jag faktiskt är... Jag tror att det är mot det här halvakademiska, halvabstrakta. Alltså, vi får akta oss, vi inte, orden förstör...
Mm. Vad tänker du problematiskt med en struktur? Alltså att det...
Nej, men att man använder ordet liksom i våra manliga strukturer och alla vickar och förstår. Jag fattar inte ett skit.
Nej.
Och jag skulle tro att 95% av de andra som hör det här förstår inte heller.
Men det är en del av problemet, tänker jag.
Nej, man kanske kan säga också att manliga strukturer, det låter som att männen har någonting totalt som skiljer sig från kvinnor. Bara där.
Nej, manliga könsnormer brukar jag prata om och kvinnliga könsnormer. Däremot, struktur är ju... Och det är det som jag ser... Om vi kan se det som ett strukturellt problem, då kan vi också inte prata om att det är män eller kvinnors fel. Utan att vi förändrar en samhällsstruktur som är liksom byggd av män för män. Då kan man säga så här, men en förändring kan börja med mig. Jag kanske tappar dig här nu, men...
Ja, men... Nej, men jag försöker förstå vad du säger.
Ja.
Det är intressant, jag lär ju mig. Alltså...
Det blev det något så här där jag sitter. Men det är för att vi har så olika perspektiv. Och det är jätteintressant.
Ja, ja.
För det jag tänker att det finns ingen enkel väg till ett jämställt samhälle.
Nej.
Och då måste vi ha de här samtalen.
Ja. Ja.
Och jag tänker att generellt så saknas det kunskap om just det. Alltså struktur. Hur påverkar samhällsstrukturen dig som individ?
Ja.
Dig som organisation?
Ja.
Förstår du? Och att om man lär sig det, då kommer det bli mycket lättare att veta, aha, men då kan jag göra det här som individ.
Ja.
Så den grundkunskapen tror jag att man behöver ha. Fast vi har ju aldrig levt i en jämställd värld. Det finns inget land i världen som har varit jämställt.
Nej, jag vet. Man läser och man säger. Men jag kan säga dig. För många år sedan så hade jag grannar som kom från Japan. Och så var det sådana här möte. Bostadsföreningsmöte. Och här Japan kom ner och var med på mötet. Och då sa alla. Vet man hur det är i Japan? Kvinnorna liksom kan vara hemma och säga. Sen ringer det på dörren. Så kommer den lilla japanskan in. Försiktigt. Hon gör bara så här på mannens axel. Han reser sig och följer med henne. Så att, ja.
Fast det här handlar ju om...
Det bara dyker upp i huvudet på mig, förlåt.
Ja, det gör inget. Det handlar ju om makt och ägarskap. Alltså, om vi aldrig har levt i en värld som är jämställd.
Men kan vi ha... Alltså, vad är det att en... Du skulle börja med att det är jämställt mellan dig och mig. Mellan jämställt mellan kvinnor också. Det kan ju inte vara, jag är äldre än du, så jag får ju naturlig pondus över dig, bara vi ser på varandra.
Ja, men nu pratar vi om jämställdhet mellan kön.
Ah, okay.
Vi har ju aldrig levt i en värld som är jämställd mellan könen. Så man kan ju omöjligt veta hur det skulle se ut då.
Men kan det vara så att det är lite mer jämställt i Japan än vad vi tror? Det var mitt exempel.
Ja.
Det är bara att man gör olika saker. Att kvinnan har sin maktposition mera i hemmet och mannen utanför. När hon kommer och han direkt lyder henne. Det var ju så tydligt att det var hon som hade makten. Så att någonstans får vi akta oss att bara för att kvinnor ska liksom vara, det är liksom, vi har olika områden också där vi
men då är det ju inte jämställt, då har vi ju satt människor i fack.
Ja,
kvinnor då, ska vara hemma och män ska till jobbet.
Ja, men att vi ska vara exakt likadana och finnas överallt och vara exakt, vi ska ha samma möjligheter men göra samma sak och vara, ta bort alla strukturer. Nej.
Då kommer vi ju aldrig bli jämställda. Om vi inte
Inte ska vara totalt lika och jämställda och vara likadana. Ta till exempel det här med barnledighet. Samma, männen ska vara hemma lika mycket som kvinnan, säger man ju. Då tänker jag så här, hallå. Vi börjar ju med att man ska vara barnledig för man skulle vila upp sig efter förlossningen. Det är ingen som pratar om.
Nej, men nu pratar vi ju jämt. Det kan ju vara ett halvår. Om man tänker på...
Ja, men nu, det ändå utav det här halvåret så ska kvinnan använda en månad för att liksom komma igen efter förlossningen. Alltså, jämställdhet kan inte vara att vi ska liksom göra att vi ska ha exakt likadant. Vi ska ha samma möjligheter.
Samma möjligheter och samma
förutsättningar. Men vi väljer sen olika saker.
Ja, men sen att göra förutsättningar. Du ska ju ha förutsättningarna att göra samma sak.
Ja,
sen är det ju ett individuellt val.
Ja.
Alltså vill du vara hemma med dina barn, då är det klart att du får vara det.
Men vi har ju då förutsättningar att göra samma sak i Sverige. Ingen kan säga någonting. Vi har verkligen förutsättningar att göra samma sak. Men uppenbarligen är det så att vi väljer olika saker. Och sen kan det vara så att många kvinnor som väljer att gå in i företag, de trivs inte där för de känner sig kränkta. Och de tycker inte att de får ingen uppmärksamhet, de får ingen återkoppling från sin chef. De får ingen bravo. Och då vill jag att de ska lite grann mogna och förstå att det professionella livet, de måste lära sig att stå upp för sig själva. Och vara och inte vara så beroende av att någon hela tiden ser dem och duttar och tar hand om dem. Säger jag då lite krasst.
Säger du då lite krasst. Och då kommer jag tillbaka till den här strukturen i näringslivet. Och då måste vi gå igenom hela historien. Vi ska inte gå igenom det för länge. Men om vi liksom ska tratta ner det här med strukturen så måste du gå tillbaka till industrialiseringen på 1800-talet. Där när vi pratar om att liksom vi väljer olika. För när industrialiseringen växte fram på 1800-talet, då blev det ju så att männen gick till jobbet. Och så kvinnorna fick stanna hemma och ta hand om barnen. Och den har ju såklart format oss, tänker jag. Men det är ju...
det går i vågor.
Vi ska prata...
Fan, kan vi inte säga så här? Det går i vågor.
Jo, men precis.
Ja, det går i vågor. Och vi har ett ansvar för våra liv. Och det är superviktigt att vi alla är med och bidrar för att få det här landet. Och det är... Titta oss runt om i världen så ser vi att det är en hel del mörka moln. Så det behövs verkligen att vi alla ställer upp och hjälper till. Och går lite utanför oss själva för att bidra. Så tycker jag.
Och om du ska liksom berätta om de här råden som du ger till din dotter då?
Ja, men man kan säga att en röd tråd, det är ju alltså 46 råd. Och en röd tråd bland de här råden, det är ju faktiskt det här att det är att skapa resultat. Att vara i när bidra i en verksamhet och att åstadkomma resultat. Och förstå att det är inte vad jag exakt gör själv, utan det jag gör som påverkar annat är att jag är med i ett flöde. Och jag är med i ett sammanhang och bidrar till någonting som är större än jag själv. Att få den insikten, att gå ifrån det här när jag är på universitetet. Lärarna bedömer mig hela tiden. att gå ifrån det och komma in och inse att jag finns i det här sammanhanget. Mm. Och jag har ett jobb för jag ska bidra. Och det gäller att förstå sammanhanget så mycket som möjligt för att kunna vara med på det här. Mm. Det är egentligen vad jag säger, 46.
46. Hur förstår man sammanhanget då?
Nej, men det gör man att man ställer frågor. Mm. Om man inte får något tydligt uppdrag så ska man, då ska man säga så här. Mm. Är det här mitt uppdrag? Och man kan gärna skriva ner det och gå till sin chef och kräva att få veta vad är förväntas av mig.
Mm.
Det är jätteviktigt råd. Att kunna stå upp för sig själv och ställa det här. Vad är mitt uppdrag?
Mm.
Och sen så har man då, det ger dig plattformen så att du kan börja agera och göra saker och ting.
Mm. Ja, vi har ju pratat om det ganska, på något sätt har dina råd vävts in lite här i avsnittet,
ja,
på något,
ja,
sätt,
precis. Eller hur? Ja, absolut, absolut. Jag har ju varit mentor till ganska många tjejer, duktiga, duktiga tjejer. Och mm. det är så lite som behövs, så att det är egentligen bara att ändra lite mm. initialt.
Mm.
Ändra fokus från vad jag är duktig. Att typ mm. när man kommer ut från ett möte med en presentation så kommer man till sin arbetskompis och säger vad tyckte du om min presentation? Och då säger jag till den här dottern att det är fel fokus. Du ska säga, uppnådde jag vad jag skulle uppnå? Tror ni att de fattar vad det här projektet går ut på, det som vi har jobbat fram? Tror ni att de fattar det?
Mm.
Det är fokuset. Mm. 46 råd för att komma fram till det.
Mm.
Och sen vill jag ju att min dotter ska lyckas. Och sen på slutet så säger jag att en gång sen när du sitter där och är kanske då chef för ett företag som du har dina strategier, du har din struktur, du har din produktutveckling, allt bara löper. Och du har även en ytterst härlig, god atmosfär på ditt företag. Då kommer jag, din gamla mamma, upp och får en kopp kaffe.
Eller ett glas vin kommer jag. Kommer jag med då? Jag firar allt med.
Jag går dit och du kommer med och du har med en flaska vin som vi delar på.
Ett glas prosecco. Så man hemma.
Trevligt. Ja. Trevligt. Jättetrevligt.
Men du, känner du att vi har missat något här nu eller?
Nej, jag tycker inte det.
Vi har varit överallt.
Nej, vi har till och med fått en prosecco på slutet.
Vad sa du?
Vi har till och med fått en prosecco på slutet.
Ja, precis.
Ja.
Ja, otroligt intressant samtal.
Mm. Ja. Tycker jag också. Väldigt roligt.
Så vi säger tack för att du har varit här.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Tack.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka och så hörs vi ju på onsdag igen.